Emmausvandrarna. Det är två lärjungar som är på väg från Jerusalem till Emmaus. Och de samtalar om vad som har hänt under påskhelgen. Och då kommer Jesus och bryter in i samtalet och ställer frågan: vad har hänt? Och lärjungarna, de ger ju det svar som de kan. De berättar så som de har uppfattat det och förstått det. Men Jesus är inte nöjd med svaret. Så han säger: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Med ett bibelstudium över i princip hela gamla testamentet förklarar Jesus vad som verkligen har hänt. Jag skulle gärna vilja vara med på det bibelstudiet. Och det sker under vandringen. Ett pedagogiskt gott val. För forskarna säger att rörelse underlättar lyssnande och lärande. Min lillebror Pelle var ett barn med mycket rörelseenergi. I söndagsskolan var han oftare under bänken än på. Pastor Henning talade med mamma och tyckte att Pelle behövde vänta med söndagsskolan tills han mognat och kunde sitta still. Men då sa morellen, som var en ovanligt klok och förstående mor, att det kommer inte på fråga. För Pelle är den enda av pojkarna som berättar vad ni har talat om i söndagsskolan. Ja, känner ni nu att ni behöver röra på er för att lyssna bättre, så gör det. Men om ni är mogna nog att sitta still och lyssna, så kan ni göra det. Jag vet ju inte vad Jesus tog upp i sin bibelgenomgång. Men jag vill peka på två händelsekedjor i Gamla testamentet som kan kasta ljus över Jesu liv och uppdrag. Och för att förstå sammanhangen så är det tre ord som vi behöver ha med oss. Och det är utlämnas, segrar och fullbordar. Och det första exemplet handlar då om Guds egendomsfolk, Israel. Och det börjar med Josef och slutar med Josua. Josefs mamma Rakel kan inte få barn. Men genom ett Guds ingripande som svar på många böner och intensiv längtan så föds han till slut. Och han blir Jakobs favoritson som får fördelar som gör bröderna avundsjuka. När han dessutom har extraordinära framtidsdrömmar så är måttet rågat. Bröderna säljer honom som slav till Egypten. Ja, Guds egendomsfolk finns ju vid den här tiden bara som ett Guds löfte till Abraham. Men det är gott nog. Josef representerar det folket. När farao har mardrömmar om feta och magra kor får Josef användning för sin gåva att tyda drömmar. Sju goda år ska följas av sju svältår. Och farao sätter Josef till att organisera insamling och lagring av säd under de goda åren för att sedan sälja den till svältande under de svåra åren. Svälten tvingar Jakobs släkt att ta sig till Egypten där det finns mat tack vare Josef. Under 400 års tid växer israeliterna till i antal. Men hela tiden hålls den gemensamma berättelsen levande. Berättelsen om Guds löfte till Abraham om ett hemland på andra sidan öknen. Den växande invandrargruppen ses med tiden som ett allt större hot mot egyptiernas urbefolkning. Med hårda arbetsvillkor och ett tufft barnbegränsningsprogram vill farao förhindra att israeliterna blir fler. Och ju hårdare trycket från farao blir, desto mer växer israeliterna och desto mer växer längtan till löfteslandet. En bön om hjälp når fram till Gud. Och som svar på israeliternas bönerop sänder Gud Mose för att befria dem. Men farao släpper dem inte. Invandrarna är en billig och effektiv produktionsresurs som behövs för faraos byggplaner. Inte förrän han och Egypten fått utstå 10 svåra plågor släpper han dem. Och plågorna motsvarar 10 egyptiska gudar. Genom plågorna besegras gudarna och Israels gud står ensam som segrare. Och vi kan läsa det i Andra Mosebok 12:12. Alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Egypten kan inte behålla Guds egendomsfolk. Och den mirakulösa vandringen genom Röda havet för folket ut i frihet. Nu tar en 40 år lång ökenvandring vid. Men ökenvandringen är inte bara ett tröstlöst traskande i torr terräng. Under de här åren formas Israel som nation. Lagen ges, statsskicket där folket väljer sina företrädare utformas. Gudstjänsten får sin form. Armén utrustas och tränas. Och här prövas och övas tilliten till Gud, försörjaren som kan förse sitt folk med vatten och dagligt bröd under de svåraste förhållanden. Josua får leda folket in i löfteslandet. När prästerna som bär arken sätter sina fötter i Jordan stannar flodens flöde och folket kan gå över på torrlagd flodbotten. Det är fullbordat. Guds egendomsfolk är hemma i löfteslandet. Det andra exemplet, händelsekedjan, det handlar då om Guds härlighet, förbundsarken. Och den börjar med Samuel och slutar med Salmo. Samuels mamma Hanna kan inte få barn. Men genom Guds ingripande som svar på bön och en intensiv längtan föds han till slut. Hanna har lovat Gud att om hon får en son så ska hon ge honom till Herren för hela livet. Och så växer Samuel upp i Guds hus som vid den här tiden är tälthelgendomen från ökenvandringen som är uppställd i Skilo. Samuel kommer i en mycket svår tid i Israels historia. Prästen Eli är gammal, fet och nästan blind och han kan inte fullgöra sin uppgift. Den utförs istället av sönerna. Men Elis söner är ondsinta män som inte frågar efter Herren. De syndar svårt inför Herren själv när de vanhedrar hans offergåvor. Det saknas också en stabil politisk ledning och man har svårt att freda sig mot ständiga angrepp från grannfolken. Efter att ha förlorat en strid mot filisterna kom man på tanken att ta med förbundsarken ut i striden. Arken hade ju hejdat Jordans vatten och fått Jerikos murar att falla. Med arken i frontlinjen borde segern vara given. Men israeliterna förlorar och arken erövras av filisterna. Det är i alla fall så alla tror. Filisterna jublar, israeliterna sörjer. Men arken är inte erövrad. Den är utlämnad av Gud själv. Och det kan vi läsa i psalm 78, verserna 60-61. Han övergav sin boning i Shilo, det tält som han rest bland människor. Han lät sin kraft föras bort i fångenskap och sin härlighet komma i fiende hand. Filisterna ställer arken i guden Dagons tempel i Ashdod. Nästa morgon ligger gudabilden framstupa på golvet framför arken. Statyn ställs upp igen. Och nästa morgon ligger den sönderslagen på golvet. Och dessutom drabbas folket av ångest och en råttinvasion som sprider böldpest. Arken flyttas till Gat. Men också där drabbas folket av ångest och bölder. Och nu vill man flytta arken till Ekron. Men då säger folket stopp. De kräver att arken ska skickas tillbaka till Israel. Och filisternas hövding kallar in sina konsulter, präster och spåmän, för att få råd om hur arken ska skickas tillbaka. Konsulterna säger att vi får absolut inte göra samma misstag som farao, som vägrade släppa israeliterna. Arken ska ställas på en ny vagn som dras av två kor som nyss har kalvat och aldrig gått under ok. Kalvarna ska tas ifrån korna innan oket läggs på. Korna ska sedan gå raka vägen mot en bestämd plats i Israel. Alla som vet hur kor med kalv beter sig inser att det här är omöjligt. Bara att få på oket är svårt nog, men att de sedan frivilligt ska lämna sina kalvar är osannolikt. När de dessutom ska gå mot ett bestämt mål har osannolikheterna samlats till ett mirakel. Och vi läser i första Samuelsboken 6:9. Se noga efter om arken tar vägen upp mot Betshemes, då är det Herren som har tillfogat oss allt detta elände. I annat fall vet vi att det inte är hans hand som har slagit oss. Allt har då hänt av en slump. Det är omöjligt för filisterna att behålla arken. Arken har besegrat både filisterna och deras gudar. Genom ett mirakel kommer arken till Israel och placeras i olika provisoriska lösningar innan den får sin rätta plats i Salomos tempel. Nu kan vi se att Jesu uppdrag på jorden följer samma mönster. Han utlämnas, han segrar och han kommer att fullborda uppdraget i den nya Jerusalem med lammets bröllop. Emmausvandrarna menar att det är överste präster och rådsherrar som har utlämnat Jesus. Jag menar att utlämnandet sker när Gud som själv är odödlig låter sig födas som en dödlig människa med uppgift att besegra döden. Vi kan förstå att Emmausvandrarna berättade för de andra lärjungarna om bibelstudiet på vägen. För när Petrus talar på pingstdagen knyter han an till exemplen från Gamla testamentet. Vi läser i Apostlagärningarna 2, 23-24. Han, Jesus, utlämnades efter Guds beslut och plan. Och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå. Eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Det är kanske svårt för oss att se kopplingen, men för judarna och särskilt skriftlärda och präster var det uppenbart. Jesus hade utlämnats enligt Guds plan och beslut. Precis som Guds folk utlämnats till Egypten enligt Guds plan och beslut. Och precis som arken hade utlämnats till filisterna enligt Guds plan och beslut. Döden kunde inte behålla Jesus. Precis som Egypten inte kunde behålla folket och filisterna inte kunde behålla arken. Segern är vunnen. Döden är besegrad. Nu väntar vi på att allt ska fullbordas. Att vi ska få komma till vårt löftesland, himlen. Nu har jag målat med den breda penseln i stora drag. Och naturligtvis finns det i de här sammanhangen detaljer, händelser och personer som alla var för sig är värda en predikan eller en bibelstudieserie. Men jag tror att det är bra att ha den stora bilden klar för sig. För att lättare se och förstå värdet av detaljerna. Jag vill till slut lyfta fram några saker som framträder ur de här berättelserna. Och det är nederlag, seger, mirakel, makt och längtan. I det här exemplen ser vi hur det som ser ut för människor som ett nederlag blir Guds seger. Och det är ett genomgående tema i hela Bibeln. När vi förlorar vinner Gud. Och när det gäller mirakel så ser vi att Gud gör under. Men vi ser också hur lite miraklen betyder för människor som inte tror. Farao förhärdar sig. Filisterna överger inte sina gudar. Mirakel har betydelse för de som tror. Men de som inte tror kan lätt hitta bortförklaringar. Vi tänker kanske att fler skulle komma till tro om det skedde fler mirakel. Jag är tveksam. Och jag är i gott sällskap. För Jesus själv ser hur lite miraklerna betyder för att människor ska omvända sig. Efter det stora brödundret är det många som... När det ändå stod kvar. Ja, efter det stora brödundret är det ju många som vill följa Jesus. Men när Jesus då förklarar vad omvändelse och verkligt lärjungaskap innebär, då är det många som lämnar honom. Vi läser Johannes 6, 66-68. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa honom. Jesus sa till de 12: inte vill väl ni också gå er väg? Och Simon Petrus svarar: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Att följa Jesus för miraklernas skull är inte att omvända sig. Men vi som har omvänt oss stärks i vår tro då vi ser mirakler ske. Och vi skulle se fler mirakel om vi var mer uppmärksamma på de små vardagsundren. Vatten och dagligt bröd i öknen är ett stort under fördelat på många små. Efter några veckor med mannat slutar folket att förundras. Himlabrödet har blivit en naturlig del av vardagen. Låt oss aldrig sluta att förundras över vardagsmiraklen. Synen på livet förändras om vi ser att allt är givet av en trofast Gud. I det här exemplen möter vi också exempel på makt. Och först är det Josef som får full kontroll över Egyptens livsmedelsförsörjning. Han blir Egyptens näst mäktigaste man. Bara farao har mer makt. Och när folket börjar svälta under de svåra åren säljer Josef säden till ett mycket högt pris. Till slut måste egyptierna sälja sig själva som slavar under farao för att få säd. Josef, själv en gång såld till slav, gör nu alla egyptier till slavar. Det andra exemplet är Salomo. Han bygger templet, men templet är pappa Davids projekt från början till slut. David har förberett allt i minsta detalj. Salomo får allt serverat. Och han blir mycket mäktig och omåttligt rik. Så rik att han har råd med 1000 fruar. Och många av dem kommer från grannländerna. De vill fortsätta att be och offra till sina gudar. Salomo inte bara tolererar det, han understödjer det. Och han börjar själv be och offra till främmande gudar. Så förleder han också många israeliter att offra avguda offer. Stor makt innebär också stora frestelser och risk för att falla. Vi ser det i näringslivet, i politiken och i föreningslivet. Inte ens kyrkan är fredad från maktmänniskor som kan förslava och vilseleda. Även välsignade och gudagivna gåvor kan missbrukas. Men Jesus har också makt. Han har all makt. Men han använder inte sin makt för att förslava oss som Josef. Nej, han befriar oss. Och han använder inte sin makt för att förleda oss som Salomo. Nej, han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Pelle Karlsson sjunger att makten är i Jesu händer. Vi gör väl i att låta makten vara just där, i Jesu händer. Och så var det här med längtan. Rakel och Hanna längtar efter barn. Hur är det med oss? längtar vi efter att bli andliga föräldrar. Att få se nyfrälsta ansluta sig till våra församlingar. Det kan vara stökigt med barn och unga. Orkar vi med det? Står vi så stadiga i vår tro att vi kan möta frågorna från nyfikna sökare? Är vi så trygga att vi kan leda nyfrälsta vidare om tron vacklar? Israeliterna i Egypten längtade till löfteslandet. Hur är det med oss? Längtar vi efter vårt löftesland, himlen? Eller har vi så gott nog som vi har det? Tanken att vi bara är gäster och främlingar här ger ett annat perspektiv på livet. Det mesta blir ganska futtigt mot det som väntar oss. Amen.